Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tja Jonas.
Tjena.
Du, vi ska ha ett ganska viktigt avsnitt nu.
Ja.
Vi har fått väldigt mycket mer trafik här på sistone i chatten och väldigt mycket mer frågor för att frågan om SAS och SkyTeam har aktualiserats.
Ja.
Vad var det som hände egentligen?
Det var väl ett utspel från Ben Smith som är vd för Air France-Gålen.
Ja.
Och där han i princip gick ut och sa att SAS kommer att gå med i SkyTeam innan sommaren.
Ja. Han gick ut i, vad var det? Det var någon dansk Dagens Nyheter typ, va?
Ja, det var väl det som publicerade artikeln.
Ja, i Sverige.
Ja.
Men uttalandet var någon annanstans.
Exakt.
Men du, så att, oj då, då blev folk nervösa och sa, nu sker bytet snabbare än vad vi tror.
Ja.
Från Starlines till SkyTeam.
Exakt.
Men sen så togs det här tillbaka.
Ja.
Det var ju i princip samma dag, va?
Nej, det var väl...
Dagen efter?
Ja, ett par två, tre dagar efter.
Ja, då gick SAS vd Anko ut, eller egentligen hela deras pressapparat, gick ut och sa att nej, men till våren kommer inte något byte ske.
Nej.
Utan, men däremot så sa de ju, ja men förmodligen till liksom sensommaren.
Ja.
Han har ju alltid sagt augusti.
Precis.
Mm. Ja, men så att... Det är ändå liksom så långt fram är det inte.
Nej.
Utan nu maskineriet är i rullning.
Ja.
Och det ska vi prata om idag.
Absolut.
Titeln på det här poddavsnittet är samma som vi har en artikel på vår hemsida som heter Vad händer med mina Eurobonuspoäng när alliansbytet sker?
Ja.
Så vi har haft tidigare avsnitt som har liksom nuddat vid det här.
Exakt.
Men nu ska vi klargöra lite.
Exakt.
Och vara lite tydligare med vad vi tror.
Ja.
Du, innan vi går in i det så tyckte vi att vi skulle nämna lite om privathet.
Precis.
Vi bokar ju privathet nu för tiden.
Ja.
Det är ganska kul.
Absolut.
Och jag var inte med, men du var borta och tittade på de planen som vi bokar.
Ja, så vi var ute på Bromma och fick liksom en genomgång av killarna där.
Ja.
Så både hur hela markupplevelsen är och hur det ser ut ombord och så vidare. Och vad du kan förvänta dig och vart du kan åka. Och lite olika, vilka olika flygplan de har i flottan.
Ja.
Så det var ganska häftigt.
Det var kul, va?
Ja.
Bättre än business, eller?
Ja, det kan inte jämföras.
Nej, det är lite vassare.
Ja.
Och vi har ett tidigare avsnitt om det här som heter privathet.
Ja.
Så att där kan ni lyssna om ni vill, är nyfikna på mer om vad det kostar och sådär.
Absolut.
Och sen givetvis chatta med oss om ni vill boka och höra vad det kostar.
Exakt.
Bra. Då snackar vi igen då, Eurobonus och SkyTeam.
Ja.
Alltså som du sa, så det blev ganska rörigt här och väldigt mycket spekulationer ett tag.
Precis.
Men det vi verkar kunna säga är att alliansbytet sker någon gång till sensommaren eller till hösten.
Ja.
Och då ska vi gå igenom lite grann vad man har förväntat sig.
Exakt.
Strukturen för det här är väl egentligen att vi ska gå igenom tre scenarier som kan ske här till om det nu blir i augusti.
Ja.
Och det vi framförallt ska prata om är devalvering.
Exakt.
För vi tror, men det här är ju bara vad vi tror, det är spekulationer såklart, men vi tror att det blir en liten devalvering.
Ja.
Att poängen blir lite mindre värda.
Precis.
Och då ska vi gå igenom vad vi menar med det.
Ja.
Ja, så det är väl inte svårare än så?
Nej.
Vi har listat tre scenarier. Vill du berätta om de tre kort och sen kan vi djupdyka i dem?
Ja, så det första scenariot det blir att Eurobonus blir ett renodlat SkyTeam-bonusprogram.
Ja.
Det vill säga det blir helt fristående och man kan tjäna och använda poäng på alla flygbolag i alliansen precis som man kan göra på Star Alliance idag.
Ja.
Så inte jättemycket skillnad förutom att det blir andra flygbolag.
Just det.
Det andra scenariot där Eurobonus blir ett bonusprogram utan allianskoppling.
Ja.
Och då innebär det att poängen bara kan tjänas och användas på SAS egna flyg.
Mm.
Det här är nog lite mindre sannolikt och det skulle i så fall bara ske under en övergångsperiod.
Ja.
Till exempel att Eurobonus, eller det blir väl egentligen att det här tar oss till tredje och det blir att Eurobonus upphör att existera.
Ja, just det.
Och blir integreras i Flying Blue. Och
alla poäng växlas över och sådär.
Ja, så att i det här avtalet så står det att om Air France KLM blir majoritetsägare så ska Eurobonus integreras i Flying Blue.
Just det.
Och då kommer ju poängen att överföras 1-1 och då kommer få den status matchad till en motsvarande nivå i Flying Blue.
Du har ju flera gånger sagt att du tror att det här är ganska sannolikt.
Ja.
Men ingen av oss tror att det kommer ske till liksom, om det är augusti eller så.
Nej.
Men det är i så fall senare.
Precis.
Det finns rätt stora IT-utmaningar här.
Ja.
Ja. Men okej, så det var snabbt då. 1, övergång till SkyTeam. 2, att det blir bara SAS. Och 3, att det övergår till Flying Blue då.
Exakt.
Och jag tror att det är inte fel tycker jag. Det finns ju en hel del lyssnare som är lite nybörjare. Det är inte fel tycker jag att liksom ändå bara recappa lite grann. Jag menar, de flesta har ju hört talas om och har ganska bra koll på vad Star Alliance är. Kanske färre som har lika bra koll på vad SkyTeam är. Ska vi snabbt bara beskriva de två allianserna och skillnaderna mellan dem?
Det kan vi göra.
Ja, berätta, vad tycker du utmärker Star Alliance till då?
Star Alliance var ju den första och det är ju faktiskt den största av de tre globala flygbolagsallianserna.
Ja.
Och SAS var ju med och startade Star Alliance 1997.
Mm.
Så det var de tillsammans med Lufthansa, United, Air Canada och Thai Airways som grundade alliansen.
Och hur många medlemmar är det idag?
Idag är 26 medlemmar.
Och vad skulle du säga är liksom de mest framträdande medlemmarna i det här nätverket?
De mest framträdande är ju Lufthansa-gruppen, det vill säga Lufthansa, Swiss, Austrian, United Airlines, Air Canada.
Mm.
Och sen skulle jag även säga Singapore Airlines, ja. Om man kollar då österut.
Precis.
Men det är framförallt de flygbolagen, det är framförallt Air Canada, Lufthansa-gruppen och United.
Ja.
Och det är de som ingår i det här joint venture-samarbetet över Atlanten.
Precis.
Och det är väl de som liksom verkligen ställer och styr i alliansen.
Och vad innebär i grunden en allians? Alltså det finns ju lite olika delar. Det som många känner till i hela poängprogrammet och det där.
Ja.
Men det finns ju lite olika delar i det. Det finns ju det här att man kan tjäna och spendera poäng på de olika flygbolagen.
Precis.
Det är att man delar status och sådär så att man får access till lounge och sånt där.
Ja.
Och sen är det att man kan boka liksom, flyg hos varandra för pengar.
Ja, i princip. Så man kan ju säga flyg för pengar, ja, då är det genom coacher, samarbeten och så vidare.
Precis.
Men det som du nämnde tidigare, det är ju främst möjligheten att tjäna och använda poäng och förmåner,
ja.
Vilket fungerar väldigt seamless genom alla flygbolagen.
Mm.
Så till exempel din SAS guldstatus motsvarar ju guld hos till exempel Air New Zealand. Om du skulle vara i Nya Zeeland och åka på ett inrikesflyg,
ja.
Kan använda loungerna.
Mm.
Det man däremot kan säga att det här med allianser, att de har börjat spela ut sin roll.
Mm.
De är inte lika relevanta längre och det sker också mycket konkurrens inom allianserna.
Ja, just det.
Till exempel Lufthansa och Turkish som då är konkurrenter, men de är med i samma allians. Och de hade till exempel tidigare ett coachersamarbete som då upphörde för snart 10 år sedan.
Ja.
Så de ville verkligen ta avstånd från varandra. Och det som nu spelar en större roll i allianserna, det är de här joint venture-samarbetena.
Just det.
Som är mycket mer näringående mellan flygbolagen.
Ja, och det återkommer ju till. Men det man kan säga liksom, som har utmärkt Star Alliance jämfört med andra allianser är dels att de är stora.
Ja.
Och sen också man jämför med SkyTeam är att det fungerar ju ganska bra som du sa seamless, alltså liksom accessen till loungerna och möjligheten att boka bonusresor hos varandra fungerar ju ganska bra.
Ja, så bonusplatserna till exempel, vilket är det viktigaste, de är ju i princip mer eller mindre detsamma genom alla flygbolag.
Ja, så de går att hitta, de går att söka upp liksom och boka helt enkelt.
Ja, med vissa diskrepanser.
Ja. Men det är en diskrepans till exempel i det som hände med Singapore Airlines när det inte blev möjligt då för SAS Eurobonus-medlemmar att boka det längre.
Precis, eller ja, rättare sagt, Singapore Airlines hade ju några partners som de tyckte extra mycket om.
Ja.
Och då var ju SAS ett av dem för att de har ett joint venture.
Just det.
Och därför kunde SAS som ett av få bonusen boka de här long-haul businessplatserna på Singapore Airlines.
Ja, men det försvann.
De kan det fortfarande, men det är SAS som har tagit bort möjligheter för att de inte vill betala för de platserna.
Ja, jag fattar.
Ja.
Okej, men man kan väl ändå säga generellt att Starlines är ett ganska välfungerande, en ganska välfungerande allians när man tittar på de här sakerna.
Absolut.
Ja. Okej, då har vi sagt vad som utmärker Starlines. Vad tycker vi utmärker SkyTeam då?
SkyTeam skulle jag säga att den är väl lite mer löst sammanhängande när det kommer till flygbolagen.
Ja. Samarbetet är inte lika avancerat. Så att säga.
Nej, exakt. Man kan ju säga att jag brukar dela in SkyTeam i två delar. Liksom de bra flygbolagen och de som är lite mer sketchy.
Ja.
Och de bra flygbolagen det är ju Air France, KLM, Delta, Virgin Atlantic, Korean Air, China Airlines.
Ja.
Det här är flygbolag där de har ganska tajta samarbeten. Och där just de här förmånerna fungerar ganska bra, så att det är ju relativt seamless att använda sin guldstatus för att komma in i lounger och så vidare.
Ja.
Och att boka bonusresor fungerar också hyfsat bra.
Hyfsat bra, ja.
Ja.
Kanske inte lika bra som Starlines, men hyfsat.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen har du de andra flygbolagen som till exempel Aerolinas Argentinas eller Vietnam Airlines eller Garuda Indonesia eller China Eastern eller Xiamen Airlines.
Mm.
De är lite mer sketchy.
Ja.
Där...
svårare att använda liksom poäng, ja, de har typ inte hört talas om en, det överdriver jag lite, men
ja.
Inte lika, det finns inga lounger i princip och sånt där.
Det finns lounger, men det är ju lite svårt huruvida din status verkligen gäller hos dem, och det kan vara liksom att du kommer till deras lounge och vill använda din status och sen så säger det swissen är, men det här känner inte vi igen och så vidare.
Ja, just det.
Så det fungerar inte lika bra.
Nej, okej. Okay. Och sen om vi backar igen då, så scenario ett, det här som vi sa, vad kommer hända här i augusti? Ja, men det är då att Eurobonus slutar vara del, eller SAS och Eurobonus slutar vara del av det här Starlines-nätverket och istället övergår i det andra.
Ja.
Och här finns lite skillnader.
Exakt.
Okej, okay. Så det var scenariot. Lite mer djupdykning då i scenario två, där vi säger att Eurobonus kanske bara då kan användas hos SAS. Och det tror vi kan hända, men i så fall i en övergångsperiod.
Ja.
Och vad säger vi där? Hur ser det ut?
Alltså det här påståendet grundar vi att alliansbyten tar ju ganska lång tid.
Ja.
Det är ju en väldigt långt utdragen process. Oftast brukar det ta ungefär 2-3 år.
Ja.
Från att ett flygbolag meddelar att de ska bli medlem i en allians till att de faktiskt går med.
Mm.
Så att lite av en quick fix i det här skulle vara att SAS bara stängs av från Eurobonus.
Ja.
Eller förlåt, från Eurobonus Star. Stängs av från Star Alliance.
Ja.
När de lämnar alliansen, och sen så kan det ju ta ett tag innan Eurobonus integreras fullt i SkyTeam.
Ja, det är framförallt IT-frågor.
Ja, exakt. Ja. Så att det kan ju ta ett bra tag innan liksom Eurobonus blir ett SkyTeam-bonusprogram, och då under den här övergångsperioden så kan du bara använda poängen på SAS egna flyg.
Det finns ju möjligheter där det kanske är någon slags hybrid, att de säger så här, ja men du kan definitivt använda den på SAS, men vill du använda den för hos andra i alliansen, så är det kanske just nu bara två bolag det funkar på.
Ja.
Säg till exempel Delta och Air France KLM, och att det inte går att göra online utan det måste ringa in och göra det och så vidare.
Ja.
Lite så där kan det ju ske också. Eller?
Precis. Så ett bra exempel på det här, det har ju varit Virgin Atlantic.
Ja.
Delta äger i Virgin, jag tror att det är 49%.
Just det.
Så de är en ganska stor ägare. Virgin var länge ett fristående flygbolag. De var inte med i någon allians, men de var med i det här joint venture-samarbetet över Atlanten.
Ja.
Så att Virgin Miles kunde använda på Virgins egna flyg och även Delta Air France KLM.
Ja.
Och något till flygbolag. Ja. Och så var det ju här under en ganska lång period.
Mm.
Tills dess att de annonserade att de skulle vara med i SkyTeam, och då tog det ungefär 1-2 år tills de faktiskt blev medlemmar.
Ja.
Så det är fullt möjligt att det blir ett liknande upplägg där, att ur bonus kanske bara kan användas för de här joint venture flygbolagen.
Just det.
Eller bara på SAS under en övergångsperiod.
Ja.
Tills dess de blir fullvärdiga medlemmar.
Ja, ja men intressant. Och som sagt, så det här scenariot 2 då, det kan ju ske. Och det har, jag tror att det har väldigt mycket med IT att göra helt enkelt.
Ja, exakt.
Scenario 3 då som vi tycker är ganska sannolikt på lång sikt men som förmodligen inte sker nu men som man vet aldrig.
Ja.
Det är att Eurobonus upphör och blir liksom Flying Blue istället.
Exakt.
Hur skulle det kunna se ut rent praktiskt?
Det skulle ju vara, man skulle ju kunna säga att det blir som ett nästa steg av det föregående scenariot.
Mm.
Att SAS lämnar Star Alliance någon gång under 2024 och att Eurobonus då bara kan användas på SAS egna flyg.
Ja.
Men om man då skulle ha avsikten att avveckla Eurobonus så kommer man till exempel att kunna skjutsa över sina Eurobonus-poäng till Flying Blue.
Ja.
Det vill säga en envägstransfer till Flying Blue. Och att man på sikt, ja, att Eurobonus på sikt inte ska existera längre.
Och återigen lite IT-mässigt så skulle det kanske lösa några problem för dem. För då säger de bara, då för vi över poängen och sen så har vi hela infrastrukturen på plats redan.
Ja. Så det blir en quick fix även där.
Ja, exakt. Okej, så det var våra tre scenarier. Oavsett vilket scenario som sker här nu så har vi, vilket också står i vår artikel, så har vi bettat lite grann på att det kommer ske någon form av devalvering.
Ja.
Och det största argumentet för det här är ju att det var länge sedan som SAS gjorde det.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Berätta lite om det. När var det sist och vad var det vi såg och vad brukar andra göra?
Så flygbolagen brukar devalvera sina tabeller med jämna mellanrum. Mm. Så vanligtvis mellan 2, 3 till 5 år åt gången.
Ja.
Och det görs ju för att delvis för att flygresor blir dyrare. Ja. Man vill ju kompensera upp poängpriserna för att flygbiljettpriserna faktiskt går upp.
Mm.
Men även för att de här poängen utgör ju då en skuldpost i flygbolagens balansräkning.
Precis.
Så man vill ju minska skulden och det görs antingen genom att poängen löses in eller att man devalverar dem.
Mm.
Så att i fallet SAS så senaste gången de gjorde en omfattande ändring av sin poängtabell,
ja,
det var 2018.
Mm.
Och där vill
och
jag
det var inte heller så himla stor.
Nej, och där vill jag faktiskt påstå att det inte var en devalvering för att där höjde man poängpriserna med mellan 10% och 15%.
Mm.
Men då tog man även bort de här bränsletilläggen.
Ja.
Så att jag skulle säga att det var liksom plus minus noll. Du fick betala lite mer i poäng men du fick betala mycket mindre i pengar.
Mm.
Så det var kanske inte riktigt en devalvering.
Och tittar man innan dess, om man tittar på så att säga en riktig devalvering, när gjordes den sist då?
Det var väl någonstans början av 2010-talet.
Ja, just det. Ganska länge sedan nu.
Ja, och även SAS egen poängtabell på sin egna flyg har liksom inte devalverat sedan tidigt 2010-tal.
Nej.
De har till och med gjort tvärtom, att de har sänkt pris på vissa bonusresor.
Mm.
Det var till exempel lång håll på SAS. Tidigare kostade Asien 140 000 poäng och USA 100 000.
Ja.
Och sen ändrade de att alla långhåll resor kostade 100 000.
Mm.
Så det var ju faktiskt motsatsen till en devalvering som de gjorde 2015.
Ja, men så att de har helt enkelt varit ganska generösa och då kände vi att det är inte, det vore inte otänkbart om det skedde en devalvering nu.
Nej, exakt.
Devalveringar då, det ska vi då försöka förklara lite pedagogiskt vad det här innebär. Jag menar, de flesta anser att en devalvering är ju att någonting blir dyrare och så är det ju. Men i det här fallet så kan det arta sig på 3 olika sätt.
Ja.
Så nummer 1 är, ja berätta, vad är nummer 1?
Ja, det är det som pratade om tidigare, att man höjer poängpriserna.
Ja, exakt. Så det är det ena. Så vi ska snart djupdyka i dem. Och sen nummer 2 är högre avgifter.
Ja.
Så det är det man betalar utöver poängen.
Precis.
Skatter, bränsletillägg och sånt.
Ja.
Och det är framförallt då att man lägger till bränsletillägg.
Exakt.
Så det är en form av devalvering.
Ja.
Och nummer 3?
Det är att det blir färre rutter och flygbolag och destinationer som man kan boka.
Mm. Okej, bra. Så om vi börjar med nummer 1 då, högre poängpriser. Där har vi ju, vill du förklara skillnaden mellan liksom tabellpriser och dynamiska priser?
Precis, så att idag är ju SAS Eurobonus ett av, skulle säga, ganska få flygbolag som fortfarande har fasta publicerade poängtabeller.
Ja.
Så att bonusresor, de är ju fasta priser, men det som skiljer sig det är då tillgängligheten.
Mm.
Och det är kanske inte så konstigt. Så att en resa på 100 000 poäng, ja, det är ju billigt, men de finns inte alltid på alla datum.
Nej, just det. Så finns det andra system som inte funkar riktigt likadant som kallas dynamiska?
Ja, exakt.
Och hur funkar det då?
Det kan vi komma till senare.
Ja.
Så att, om man nu skulle utgå från det första scenariot att man har fasta poängpriser när SAS då skulle gå med i SkyTeam,
ja,
då är det ganska rimligt att anta att det kommer komma en ny tabell med lite högre poängpriser än de som vi har idag i Star Alliance-bonustabellen.
Mm.
Så att en resa till USA som kostar 130 000 poäng med Star Alliance kanske kostar 150 000 eller 160 000.
Ja.
Om det skulle bli SkyTeam.
Just det.
Och så vidare.
Mm. Ja, bra, det är tidigt.
Ja.
Och det är ju då ett scenario. Och
ja.
Det tror jag mest på. Jag tror inte att SAS vill överge det där.
Nej.
De vill fortfarande ha fasta priser i tabell, tror jag.
Ja. Nästa scenario på prisövningen blir att man ändrar prismodellen.
Ja.
Och då skulle det vara att man övergår till en fullt dynamisk modell.
Precis.
Det vill säga där priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Och det här marknadsförs av flygbolagen som en positiv grej. För att det innebär att du kan boka vilken stol som helst på vilken flygning med poäng.
Ja.
Nackdelen blir ju att du får ju betala mera poäng. För att poängpriset översätts ju då till flygningens marknadspris.
Ja.
Så att du kan betala 100 000 poäng eller så kan du betala 1 miljon poäng för samma flygresa.
Ja, och vi tycker att liksom alltid de fallen vi har sett det här övergången till dynamiska så har det blivit väldigt mycket dyrare.
Ja.
Och sämre.
Exakt.
Tycker vi varje gång.
Ja.
Det är nästan så att de passar på allt för mycket på något sätt.
Precis, så att med dynamiska pris så finns det oftast ett slags minimipris publicerat eller där man kan hitta.
Ja.
Men det här minimipris kan ju ändras utan förvarning.
Mm.
Så att flygbolagen kan göra smyghöjningar på sina inofficiella tabeller. Vilket är ganska tråkigt.
Och jag tycker att liksom, personligen tycker jag att hela den här dynamiska priser, jag tycker att det fråntar väldigt mycket av magin bakom ett lojalitetsprogram.
Ja.
Och jag är helt övertygad om att det minskar lojaliteten.
Absolut.
För att det gör att när du är lojal kund hos ett flygbolag så är det ingen vits riktigt att hålla på och flyga bra. För du vet att ja, ju bättre resor du vill ha desto mer poäng måste du göra av med.
Ja.
Så det blir väldigt likt att betala pengar för det och det driver inte lojalitet anser jag.
Nej.
Jag tror att behåller du de här fasta poängtabellerna så tror jag att det blir liksom att då säger du så här, men jag flyger alltid med det här bolaget för att jag vill spara mina poäng för jag tror jag kommer kunna få bra deals på det.
Ja.
Så jag tror att det är ett misstag.
Ja.
Om de gör det.
Exakt. Och sen det här
jag tror att SAS har fattat det faktiskt.
Ja, och sen det här med att ha fasta priser gör ju att man kan ju sätta upp ett mål för sitt poängsamlande.
Ja,
som säkert. Ja, men jag vill ta med min familj till Mexiko.
Ja.
Då vill jag gärna spara de här poängen så att jag har tillräckligt. Och då är det inte så kul när man har tillräckligt poäng om man ska boka. Att aha, men nu kostar den här resan dubbelt så mycket.
Mm. Kommer man aldrig dit liksom?
Nej.
Nej.
Sen finns ju utmaningar med tillgänglighet och sånt. Och det kan man ju anpassa efter. Men just det här fasta är väldigt bra för att då vet man liksom, ja, men så här mycket krävs. Sen får jag anpassa mig.
Mm. Och det tror jag driver liksom lojalitet.
Ja.
Det är intressant att titta på i SkyTeam hur det ligger till med de här fasta priserna kontra dynamiska.
Ja.
Så vi listar det här att vi tittar på hur Flying Blue, Delta, Virgin Atlantic funkar.
Ja.
Och hur vill du snabbt ta oss igenom det?
Precis, att inom SkyTeam finns ju massa bonusprogram. Mm. Men de tre mest relevanta det är ju framförallt Flying Blue, Delta SkyMiles och Virgin Atlantic Flying Club.
Ja.
Och alla tre har ju olika sätt att prissätta sina bonusresor. Flying Blue, de kör ju fullt dynamisk prissättning på alla bonusresor.
Mm.
Det vill säga både på Air France KLM och på Partners.
Ja.
De har en bonustabell publicerad som anger minimipriserna.
Mm.
Och de här minimipriserna anser jag egentligen bara är högst teoretiska. Och de stämmer inte alltid överens med verkligheten heller.
Nej.
Så till exempel till Karibien så kostar det 140 000 miles i minimipris. Men du kan hitta resor för 100 000 miles.
Mm-hmm.
Så att den är inte riktigt helt korrekt heller, den här tabellen, utan ger bara en fingervisning.
Okej, men poängen är att Flying Blue har det här dynamiska.
Ja.
Så att nu när man byter allians till dem så kanske man blir lite inspirerad av dem. Men sen finns det andra flygbolag som inte funkar så.
Precis.
Och då, som Delta till exempel. Va?
Exakt, så Delta, de kör ju dynamiska priser och då är det framförallt på Deltas egna flyg.
Ja.
Delta vill att en SkyMile ska vara värd 1 cent.
Mm.
Vilket innebär att när du vill boka en Delta-flygning med SkyMiles så kommer då poängpriset att motsvara ungefär vad den resan kostar i pengar.
Ja, så, men det är om du bokar på Delta.
Precis, så ja. Att vill man åka till exempel från Stockholm till Los Angeles och den biljetten kostar motsvarande 5 000 USD, då får du betala 500 000 SkyMiles. Vilket innebär att Delta är ett väldigt dyrt program för att boka på Deltas egna flighter.
Men okej, förlåt. Men det stämmer ju om du har Delta SkyMiles. Men om du bokar Delta utifrån alliansen, då ja. Plötsligt blir det annorlunda, eller hur?
Precis, så att alla bonusresor som inte innefattar Delta eller några marknader som Delta flyger till,
ja.
Då får du betala fasta priser enligt en opublicerad tabell. Så att vill du flyga från Stockholm till Mauritius till exempel, med Air France, då betalar du bara 130 000 skarmiles för att flyga business class tur och tur.
Just det, så det är någon slags hybrid?
Ja.
Okej, okay, och sen har du exemplet Virgin Atlantic, men de kör bara fasta poängpriser.
Exakt, de har fasta poängpriser men med olika tabeller, så att de billigaste bonusresorna blir då på Virgins egna flyg.
Ja.
Över Atlanten, till exempel London till Johannesburg, som, där man kan hitta för runt 100 000 miles och retur.
Ja.
Vilket är väldigt billigt.
Ja, det är bra.
Nackdelen är att du betalar ju dyra skatter och avgifter.
Okej, men poängen är i alla fall att det finns liksom inte ett system för alla, utan i alliansen så gör de olika bolagen på olika sätt.
Exakt, så att man kan säga att i Star Alliance, där alla flygbolag har samma tilldelning med vissa diskrepanser, så har i SkyTeam så har varje bonusgivare sin egen tilldelning på en respektive partner.
Ja, exakt. Och då blir det, ja, det blir ganska invecklat, men poängen är att vi vet inte riktigt vad det här alliansbytet kommer innebära för hur du ska använda Eurobonus, för att det är så olika i den här alliansen.
Precis.
Det är så invecklat, så att säga.
Exakt.
Okej, då lägger vi den åt sidan, och det handlar om högre poängpris, och det vi sa var att det kommer en ny tabell eller att det ändras till dynamiskt, men vi vet inte riktigt.
Exakt.
Det andra grejen som man kan göra i devalvering är att man tar ut högre avgift, och det är framförallt bränsletilläggen då.
Ja.
Och bränsletilläggen idag, vi kan ju först beskriva hur det ligger till för SAS inom Star Alliance idag. Det är ju låga, eller inga menar jag.
Ja.
Vilket gör att kostnaderna utöver poängen är låga.
Exakt.
Så beskriv lite kort vad vi betalar idag.
Så att SAS tar inte ut några bränsletillägg när man bokar bonusresor, så att istället betalar med den här serviceavgiften på Star Alliance.
Ja.
Så att då är det 450 kronor. Så den har i princip ersatt med bränsletilläggen, så att tidigare så betalade du flygskatter som kanske ligger på runt 1500 spänn.
Ja.
Sen betalade man också ett bränsletillägg som var en fast summa på 120 euro per väg.
Mm.
Så ungefär 2500 kronor.
Ja.
Så att på den tiden så betalade man ungefär 3 500-4 000 i skatt och bränsletillägg. Och då var det en fast summa. Innan dess så tog SAS betalt den fulla summan för bränsletillägget på det flygbolaget.
Jo, men poängen, vad jag undrar är vad man betalar idag.
Ja, så idag betalar man sällan mer än 2500 kronor. Och då är det flygskatterna plus den där Star Alliance-avgiften.
Mm. Så det betyder att vi har det rätt bra som det är just nu.
Ja.
Tittar man på de allra flesta bonusprogram och många då inom SkyTeam,
ja,
så är ju bränsletilläggen är ju där.
Precis.
Och vad är det vi säger att man ska räkna med? Typ 5-8 tusen spänn eller någonting sånt?
Exakt, så från Europa till exempel USA, Afrika, Asien, så man räknar mellan 5-8 tusen kronor för en tur och turresa i business per person.
Just det, utöver poängen.
Ja, ekonomiklass kan vara lite lägre, runt 2-3 tusen, ibland 4 tusen.
Just det. Och det är bra. Men sen så finns också lite skräckexempel.
Exakt.
Vad är det?
Så att de här bränsletilläggen, de baserar sig på vilken marknad man reser från, till och mellan. Så att reser man till exempel från Europa till USA, så betalar man runt 5-8 tusen kronor i skatt och bränsletillägg.
Mm.
Reser man i motsatt riktning från USA, det här är ju bränsletilläggen mycket, mycket högre.
Ja.
Där kan du betala upp till 25 tusen kronor.
Tror du att det är sannolikt att det sker nu?
Air France KLM brukar inte ha så höga bränsletillägg från USA till Europa. Däremot så har Virgin det. Så att har man en Virgin-resa som börjar från USA till Europa, så kan du betala runt 25 000 kronor.
Ja, det är ju, det vill man ju verkligen inte göra.
Nej.
Här ser vi en risk alltså.
Ja.
Det kan ju hända grejer här.
Exakt.
Okej. Det var nummer två, högre avgifter. Där kan det hända saker. Den sista grejen är vi inte lika oroliga för, och det är att det är liksom färre rutter och destinationer. Vi har ju sagt det att Star Alliance är ju världens största allians, så det finns ju mycket att hämta där.
Precis.
Men vi tycker ändå att SkyTeam erbjuder ganska intressanta saker.
Exakt. Så det vi kan säga om den här typen av devalvering, det är ju att det är en devalvering som är bortom flygbolagets kontroll.
Ja.
För att de rutterna som deras partners bedriver kan ju inte då flygbolaget påverka.
Nej, just det.
Det vi kan säga är att den här typen av devalvering har ju skett med Eurobonus på senare år.
Mm.
Just med att Singapore Airlines försvann. Där tappar Eurobonuspoängen ganska mycket värde.
Precis.
Du kan inte åka till Australien lika lätt.
Nej. Däremot har vi sagt att Starline, som det är nu för oss, så är Nordamerika, Afrika och Centralamerika är bra destinationer.
Ja, Asien är ju lite svårare nu.
Ja, exakt. Men det som kommer hända med SkyTeam är att vi ser att det öppnas upp ganska trevliga möjligheter.
Absolut, så man kommer ju kunna åka till Centralamerika, Sydamerika, USA, ungefär som gör idag, fast mycket smidigare.
Mm.
Du kommer kunna åka till Costa Rica med ett byte i Paris istället för att studsa runt i Frankfurt, London, Bogotá som man gör idag.
Ja, just det.
Du kommer även kunna åka till Mauritius, vilket man inte kan med Star Alliance på samma sätt idag, inte i business.
Men så är det. Men vi tycker ändå, trots att, så det är ju det fina i krocksången här.
Ja.
Men vi tycker ändå att vi ser sådana risker med devalveringen och de här potentiella bränsletilläggen, att vi tycker att liksom, har man eurobonus så ska man nog använda dem idag.
Ja,
eller
absolut.
Så att det är väldigt fördelaktigt som det är just nu.
Ja.
Okej. Jag tror att det var typ allt. Vi har ju skrivit här att folk undrar när det händer. Vi har sagt att det är sensommar. Vad bygger vi det på?
Det är just de uttalanden som har skett, både från Ben Smith och Anko.
Ja.
Om att de verkar vara lite oense om när exakt bytet ska ske.
Ja.
Men vi får räkna med någon under 2024.
Ja, det ska vi nog räkna med.
Ja.
Så det är ganska hög tid att boka.
Ja.
Och vad är det vi rekommenderar nu att man ska titta på?
Ja, man ska inte panikboka, men det är bra att välja det säkra för osäkra och boka en resa med Star Alliance.
Mm.
Nu vet vi vad det kostar och vart man kan åka.
Ja.
Och skulle det vara så att det blir bättre i framtiden, då kan ni ju bara boka av en Star Alliance-bonusresa och få tillbaka en poäng.
Ja, det är bra.
Och boka en SkyTeam-bonusresa. Så att har du en resa planerad, vill åka med familjen, då bra tillfälle att passa på.
Och vilka tre destinationer är topp tycker du just nu?
Topp skulle jag faktiskt säga, då är det Buenos Aires med Lufthansa.
Ja.
Där finns det mycket i januari och februari.
Mm.
Sen finns det även en del till Johannesburg med Lufthansa, även januari och februari.
Ja.
Och sen har ju Turkey släppt lite grann till Asien, bland annat till Filippinerna och Hongkong.
Ja, det är bra.
Så det är värt att boka.
Det är bra. Och det finns business.
Ja.
Mm. Och sen ska man inte glömma ekonomiklass heller.
Ja.
Finns en blogg om det på vår hemsida, kan man titta på. Men bra, det var nog allt. Hoppas vi har gett folk bra information nu då.
Ja.
Det tror jag nog.
Det tycker jag.
Ja, vi ses.
Det gör vi.
Hej.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.